Dr. Paul Branton är en upplyst filosof som levde mellan åren 1898 och 1981. Han är också en mycket uppskattad författare till 35 böcker som sammanlagt har sålts i mer än 2 miljoner exemplar över hela världen. Se www.paulbranton.org. Paul Branton bekände sig aldrig till någon religion eller filosofisk tradition. Han förblev fri och obunden under hela sitt liv att följa ljuset i sitt inre. Därför dras moderna människor till hans tankar. Paul Branton blev upplyst, det högsta som kan hända en människa. Men han var inte nöjd med att förverkliga livets högsta mening bara för egen del. Han ville underlätta även för andra att få uppleva samma trygghet, visdom och frid. Genom sitt författarskap hjälper han människor över hela världen att närma sig livets högsta mål och mening. Paul Brantons böcker behandlar ett brett spektrum av centrala frågeställningar som möter oss när vi blir medvetna om vår andliga längtan och önskar tillgodose den. Ett tiotal av böckerna är översatta till svenska. Den senaste har titeln Att finna själen, meningen med livet på jorden. Se www.larssonförlag.se. Att finna själen har utkommit i USA under titeln Realizing Soul. Branton på nätet började 10-10-10, det vill säga den 10 oktober 2010. Då publicerades den första texten från The Notebooks of Paul Branton på hemsidan www.paulbrantondailynote.se. Sedan dess kommer det varje morgon en ny inspirerande Branton-text på nätet på 16 olika språk. Om du vill bekanta dig med Paul Brantons filosofi, hans människosyn och världsbild, är du välkommen att besöka paulbrantondailynote.se. Det kostar ingenting. Här kan du läsa och eller lyssna till 2500 av hans filosofiska texter. Branton på nätet är ett svenskt initiativ. Översättarna och andra som deltar i projektet jobbar ideellt. Drivkraften är att göra Paul Brantons frigörande filosofi tillgänglig för så många som möjligt. Studiecirkeln Livets högsta mening ger en introduktion i det andliga sökande som ledde Paul Branton till målet. Cirkeldeltagarna får en ingående insikt i vad livets högsta mening är och vad de själva kan göra här och nu för att närma sig målet. Paul Brantons stora erfarenhet inspirerar och ger kompetent vägledning. Kursbok är Att finna själen. Studiehandledningen, som har namnet Livets högsta mening, laddas ner gratis från paulbrantondailynote.se. Studiecirkeln Livets högsta mening har unika förutsättningar. Ämnet är universellt. Intresset är stort. Den kommer att erbjudas i många länder efterhand som utgivningen av kursboken sker på olika språk. Nu får vi lyssna till en introduktion av studiecirkeln Livets högsta mening. Lisbeth Jemsell intervjuar Robert Larsson, som drev Larssons förlag under många år. Han startade även Larsson Publications i USA.
Du har arbetat med böcker under större delen av ditt yrkesverksamma liv. Larssons förlag har en utgivning med en tydlig filosofisk profil, med den brittiske filosofen Dr. Paul Branton i centrum. Paul Branton, eller PB som han kallade sig själv och som också hans vänner kallade honom, är känd i Sverige tack vare de 13 böckerna av honom som du har givit ut. Totalt har det kommit ut 35 Branton-titlar. De har sålts över hela världen i en sammanlagd upplaga på mer än 2 miljoner exemplar. Du är inte längre aktiv i förlagsarbetet, men mycket aktiv med PB. Berätta vad som är aktuellt för närvarande.
Det är en studiecirkel om livets mening. Om livets högsta mening.
Livets högsta mening. Berätta mer.
Var och en av oss har en personlig uppsättning av meningar. Här ingår bland annat att ta hand om våra närmaste på ett klokt och kärleksfullt sätt. Att arbeta med något som är till nytta och glädje för andra är fullt av mening. Att glömma sig själv i någon kreativ verksamhet är befriande. Men som sagt, det finns också en högsta mening som är gemensam för alla människor.
Det låter spännande.
Jag ska försöka ge en beskrivning av studiearbetet. Men låt mig först säga något om bakgrunden som gör att den här kursen så småningom när böckerna kommer ut kan genomföras även i andra länder.
Absolut. Låt oss höra.
Varje morgon sedan 10-10-10, alltså från och med den 10 oktober 2010, kommer det en ny, inspirerande filosofisk text på nätet av PB på 16 olika språk. Samma text på alla språken. Texterna sparas och kan studeras när som helst på nätet. Nu finns det cirka 2500 att välja mellan. Antalet besök på sajten är ungefär 1,5 miljon så här långt. Kanske du som lyssnar har vänner som talar något av de här språken. Kanske skulle de uppskatta att få ta del av det som erbjuds på sajten. Därför berättar jag vilka språken är. Förutom det nordiska, svenska, danska, finska och norska, finns det engelska, holländska, franska, italienska, spanska och portugisiska. Från Östeuropa är det ryska, bulgariska, ungerska, tjeckiska och slovakiska. Ett asiatiskt språk finns också med, japanska. Engelskan är PB-språk. Ett 20-tal personer i olika länder översätter, läser in översättningar eller jobbar på annat sätt med paulbrantondailynote.se som sajten heter. Det finns ingen budget för detta. Ingen får betalt. Men alla uppskattar att kunna bidra till att dessa idéer sprids. Det är till stor glädje för många. Därför fortsätter denna service på internet år efter år.
Kan man prenumerera på paulbrantondailynote.se?
Ja, det går alldeles utmärkt. Och det kostar ingenting. Det går också bra att lyssna på PB:s texter på vissa språk, till exempel svenska. Inte bara att läsa dem.
Kursboken som studiecirkeln bygger på har titeln Att finna själen. Meningen med livet på jorden. Och boken är utgiven på Larssons förlag.
Texterna i boken är valda från nätet. Det betyder att boken redan är översatt till alla de andra språken. Studiehandledningen som omfattar 6 sammankomster om vardera 2 timmar kommer också att översättas. Den engelska boken som har titeln Realizing Soul är redan ute. Kursens namn är Life's Highest Purpose och studiehandledningen har samma namn.
Jag kan intyga att PB:s korta koncentrerade texter är alldeles utmärkta som inspiration för samtal om meningen med livet. Jag har lett ett par studiecirklar i livets högsta mening. Och att vara cirkelledare är inte så svårt som man skulle kunna tro. Det är faktiskt ganska lätt. Man tar upp de olika teman som finns i studieanledningen. Den kan hämtas på paulbrantondailynote.se. Helt utan kostnad. Den förklarar i detalj hur studierna kan läggas upp. Efter den första kursen fick jag ett kort från en av deltagarna. Där står det bland annat: denna kurs och bok har gett en otrolig skjuts framåt i mitt och min mans liv. Det känns som om vi lever och andas på ett nytt sätt. Hennes ord är representativa för vad många av deltagarna i kursen känner.
Det gläder mig mycket att höra. Själv har jag en stark personlig erfarenhet av PB och hans filosofi. Den har i grunden förändrat mitt liv. Jag är oerhört tacksam.
Jag är också djupt imponerad av PB:s visdom. Han var en filosof med ett stort och varmt hjärta. Tydligt och klart förklarar han vad den andliga resan går ut på. Och jag känner att jag är med på den resan.
Tack, då får jag trevligt sällskap. Det bör nämnas att PB aldrig bekände sig till någon religiös eller filosofisk tradition. I hela sitt liv var han fri och obunden att följa ljuset i sitt inre. Råden i kursboken om hur sökandet kan läggas upp bygger på hans egna erfarenheter.
Han blev upplyst.
Ja, och det berättar han om i Att finna själen. Han säger så här: detta är vad jag upplevde. Egot försvann. Det vardagliga jaget som världen kände och som kände världen fanns inte mer. Men en ny och gudomligare individualitet hade kommit i dess ställe. Jag insåg att den hade varit min verkliga identitet hela tiden. Jag var helt och fullt medveten om att denna identitet var en punkt i det universella medvetandet och därför inte avskild från detta medvetande.
Hur vill du kommentera detta?
Ja, upplysningen innebär i korthet att egots herravälde för alltid är bruten. Att det högre medvetandet för alltid är vår verkliga identitet. Och mycket, mycket mer naturligtvis. PB såg att det universella medvetandet alltid hade varit närvarande i hans inre. Att han aldrig hade varit avskuren från detta medvetande. Det nya, säger han, var att han nu var fullt medveten om det. Att upplysningen är målet för oss alla är mycket viktigt att förstå. Att inse detta hjälper oss att fatta rätt beslut i livets olika sammanhang så att vi slipper dra på oss negativ karma som fördröjer den inre resan. PB säger: det är både ironiskt och tragiskt att använda vårt korta jordeliv till sånt som vi senare kommer att uppfatta som meningslöst och att sträva efter sånt som visar sig medföra lidande. En döende som ser livsfilmen passera revy upplever både tragiken och det absurda i denna situation.
Ja, PB:s berättelse är oerhört betydelsefull. Den hjälper oss att få en lättare och mindre farofylld väg mot målet. Alla människor borde ha tillgång till den här informationen.
Det vi lär oss i studiearbetet hjälper oss på många olika sätt i livet. Definitivt att förkorta väntetiden fram till den dag då upplysningen sker. Deltagarna i cirkeln får en grundlig förståelse av livets mening och vad de kan göra för att närma sig målet. Cirkelarbetet ger en hållbar grund för det fortsatta egna sökandet.
Nu är min fråga: hur kan vi närma oss detta fantastiska ögonblick utan att spilla tid?
Studiearbetet handlar om just detta. Kursen omfattar 4 teman. Det första handlar om medvetandet, vår verkliga identitet. Det andra om egot, det vardagliga jaget. Först tar vi till oss kunskapen i dessa båda teman. Och sen är vi mogna för tema 3, som förklarar den korta vägen, de 4 övningarna och nådens under. Vi kommer strax tillbaka till detta. Det fjärde temat vidgar horisonten till att omfatta våra medmänniskor. PB nöjde sig aldrig med att bli upplyst bara för egen del. Han ägnade sitt liv åt att hjälpa andra. Att även tänka på andra är i själva verket en viktig del av det andliga sökandet.
Låt oss börja med tema 1.
Som handlar om vår verkliga identitet. Den materialistiska naturvetenskapen förnekar som bekant att vi har någon annan verklighet än den fysiska kroppen. Det hävdas till och med att det är hjärnan som skapar vårt medvetande.
Och detta är orimligt, säger PB. Det strider mot allt förnuft att intelligent liv skulle kunna skapas av ointelligent materia.
För honom kommer medvetandet alltid först. Tema 1 lär oss att vi lever på två nivåer av medvetande på samma gång, men utan att vi vet om det. Den lägre nivån, egonivån, är välkänd av alla, medan den högre är okänd för de flesta av oss. Observera här att det inte är olika medvetanden han talar om, utan om olika nivåer av ett och samma medvetande.
Av den korta berättelsen om upplysningen som vi hörde nyss framgår att den högre nivån av medvetande alltid hade funnits hos PB.
Men inte bara hos honom, utan hos alla andra också.
Ja, det här har vi diskuterat mycket i kurserna, för det här är så viktigt. Men kan du förklara på ett enkelt sätt hur vi ska kunna tro att det finns ett högre medvetande som vi inte har en aning om och som vi inte har någon erfarenhet av och som vi inte ens vet existerar?
Ja, för att vi ska övertygas om att den högre närvaron finns hos alla behövs det bekräftelser som pekar i samma riktning som PB:s erfarenhet.
Kan du ge exempel?
Det finns två bra exempel i boken. För det första, kapitel 3 handlar om intuition, vad en intuition är och var den kommer ifrån. Alla människor har intuitioner och alla har erfarenhet av intuitionens exakthet och överlägsenhet jämfört med vad intellektet kan prestera. Vad tyder detta på? Jo, att intuitionen har sin grund i en högre nivå av medvetande än den vi vanligtvis känner till. Med andra ord att intuitionen har sitt ursprung i det högre medvetandet.
I kapitel 3 finns också mycket tänkvärt om hur vi kan utveckla och förfina vår intuitiva känslighet. Det andra exemplet, vad är det?
Jo, en intuition kan fördjupas och förlängas till en glimt av det högre medvetandet. Glimten är vår första direkta erfarenhet av detta högre medvetande. Denna levande demonstration av själens verklighet och närvaro är inget mindre än ett tillfälligt uppvaknande i det högre medvetandet. En förhandsvisning eller försmak av den permanenta upplysningen. Under några ögonblick får vi uppleva hur det är att vara upplyst. Och den som en gång har haft en glimt av den inre verkligheten vet av egen personlig erfarenhet att det finns ett högre medvetande. Att det är inom oss och att vi är det här och nu. Det behövs ingen yttre auktoritet som bekräftar för oss att upplevelsen är äkta. Och vi vill så snart som möjligt uppleva den igen för att alltid få leva i detta medvetande.
Jag tycker att PB förklarar de här mysterierna, intuition, glimten och det permanenta andliga uppvaknandet på ett mycket övertygande sätt.
Jag håller med. Jag har aldrig sett detta förklaras enklare och tydligare.
Det är så många som lider av missuppfattning av sin verkliga identitet, eller hur?
Ja, säkert. Många tror att egots föränderliga tillvaro är den enda verkliga existensen. Men vår personlighet är som en flyktig skugga. Skugga förutsätter ljus, eller hur? Och ljuset från vårt högre medvetande är fullt verkligt. Människan kan jämföras med en skådespelare som har levt sig in så starkt i sin rollperson att han har glömt sin verkliga identitet. Egot som oroas och gläds i sinnevärlden är inte vårt verkliga jag. PB säger, att komma till klarhet om vad mitt verkliga jag inte är ett första och mycket viktigt steg mot att förstå vad jag verkligen är. Det har en frigörande effekt. Han uppmanar oss att studera skillnaderna mellan egot och det högre jaget tills vi har genomskådat dem i grunden. Ja, det här var lite om tema 2. Det finns ett helt kapitel om egot och egotillvaron i boken.
Nu kommer vi till tema 3. Vad händer där?
Tema 3 förklarar den långa och den korta vägen. Tema 3 ger övningar som utan omvägar leder oss mot målet. Och vi kan se hur perfekt dessa övningar harmonierar med tema 1. Vi kommer strax tillbaka till det. Det finns alltså 2 etapper eller 2 delar av det andliga sökandet. Den långa och den korta vägen. De har helt olika karaktär. Nu handlar det om resan inåt, den mest spännande av alla resor som vi någonsin kommer att göra. Och den resan handlar om medvetandeförändring. Från en nivå av medvetandet till en annan. Och den börjar på den långa vägen. Här på den långa vägen ägnar vi oss åt egot. Att utveckla egot. Att förbättra karaktärsegenskaper. Utveckla förmågor. Slipa bort kantigheter och tillföra positiva egenskaper. Men vi kommer aldrig längre än till egot. För när vi har lyckats övervinna en svaghet eller en brist i karaktären dyker det snart upp någonting annat. Så här håller det på. Vi går runt i egots begränsade värld.
Om vi studerar egot och egoismen är det egentligen ganska lätt att se att den långa vägen aldrig kan föra oss fram till målet.
Och den långa vägen kan pågå hur länge som helst. Den korta vägen är den verkliga vägen. Allt annat är förberedelser. Och den korta vägen börjar med insikten att vi innerst inne är, att vi alltid har varit och att vi alltid kommer att vara det högre medvetandet. Det är på den korta vägen som vi byter identitet från egot till själen. Det är på den korta vägen som vi till sist blir upplysta. Den korta vägen leder oss rakt emot målet. Människor plågas av oro och rädslor av många slag. Men sökaren på den korta vägen gör snart en oväntad, men mycket intressant upptäckt. Oron avtar och rädslorna försvinner gradvis efterhand.
Att PB:s filosofi är livgivande är helt klart. Det talas mycket om hälsa av olika slag. Fysisk hälsa och mental hälsa. Men här handlar det om existentiell hälsa. Den existentiella hälsan bidrar utan tvivel till bättre mental hälsa som i sin tur främjar god fysisk hälsa. Men berätta nu vad som är viktigast på den korta vägen.
Det är att vända uppmärksamheten inåt, från egot mot själen. När vi vänder tankarna mot själen ignorerar vi egot. Det minskar egots makt över oss. Men så länge vi är sysselsatta med att utveckla och förbättra egot sitter vi fast i egot. Men genom att intresset riktas mot själen börjar slutfasen av den inre resan. Den som är i ett brinnande hus vill ut så fort som möjligt. Tillflykten i vårt fall är att gå in på den korta vägen, där friheten finns och där alla möjligheter står öppna. Att gå in på den korta vägen ger en välkommen nystart. Vi får ny inspiration. På den korta vägen finns det mer glädje. PB säger, om människor bara visste hur underbart och rikt och tillfredsställande det inre livet är, skulle de inte tveka ett ögonblick att ge upp allt som står i vägen för att förverkliga detta.
En annan fråga. Avbryts arbetet på den långa vägen när vi går in på den korta?
Nej, det sker parallellt med arbetet på den korta. Men bara till en början. Efterhand förskjuts tyngdpunkten mer och mer mot den korta vägen. och övningarna där. Intuitionen är vår vägvisare här som i andra sammanhang. För att det ska bli resultat måste vi för det första förstå grundvalen för den korta vägen. Nämligen att vi redan nu, omedvetet, är det vi fullt medvetet vill uppnå. För det andra att vi har viljan och förmågan att dag efter dag göra övningarna.
Men detta ego som ständigt spökar.
Ja. Ja, det är egot och egoismen som håller oss fångna i den begränsade egotillvaron. Egot spjärnar emot. Egot försöker på alla vis sätta käppar i hjulet för vår inre resa. Det vill absolut inte förlora sin makt.
Är inte detta konstigt att en del av personligheten arbetar för frigörelsen medan den andra kämpar emot?
Jo, det är mycket märkligt. Ska vi gå vidare till de fyra övningarna på den korta vägen?
Ja, naturligtvis.
Till en början kontrolleras de av viljan. Men efterhand förändras deras karaktär och fortsätter självgående i vårt inre. Först görs de målmedvetet och uthålligt och sedan levs de utan ansträngning. Övningarna kompletterar och förstärker varandra.
Berätta vad den första övningen är.
Den handlar om meditation. PB skiljer mellan meditation med tankeinnehåll, alltså när intellektet är aktivt, och kontemplation utan tankeinnehåll när intellektet är passivt. Under kontemplationen är vårt väsen samlat i ett fridfullt varande. Det är i tanketomhetens frid som vi får uppleva föreningen med själen. Varje dag vid en tid som passar oss går vi in i meditation som följs av kontemplation. Och eftersom vanor i hög grad styr våra liv är regelbundenheten mycket viktig.
Jag vill bara understryka hur viktig meditationen är. För utan den kommer vi ingen vart. Men nu till den andra övningen.
Den kallas minnesövningen. Och den går ut på att vi från morgon till kväll, till en början med viljans hjälp, kommer ihåg vad vi är, tills det efterhand blir ett naturligt flöde. Problemet är att vi glömmer, att tankar tränger sig på och tar över. Därför behövs det något slags väckarklocka för att komma tillbaka när tystnaden och friden har tonat bort. Det finns olika metoder. Att vara observant på händer, egna eller andras, som ju alltid är till hands, är ett bra sätt tycker jag. När jag ser ett par händer kommer jag ihåg. I mörker är känslan i händerna min väckarklocka. Så här säger PB. Att alltid minnas över jaget renar ditt medvetande. Gör det inåtvänt och koncentrerat och till sist upplyst.
Det är en befriande upplevelse att känna att banden till egot börjar lossna.
Ja, verkligen. Då vet vi att vi är på rätt väg. Den tredje övningen är också ett slags minnesövning. Den kallas som om-övningen. Som om jag vore upplyst. Med fantasins hjälp föreställer jag mig hur en upplyst människa beter sig i olika situationer. Hur han eller hon fungerar i sina relationer till människor, djur och natur. Den upplyste som vi försöker likna ger av sig själv utan åthävor och utan att ställa villkor eller krav. Han eller hon utför sitt arbete ödmjukt och samvetsgrant, står vid sidan av bråk och konflikter, strävar inte efter något för egen del och är lika oberörd av beröm som av kritik. PB säger att som omövningen har nästintill magiska effekter.
Jag håller med. Det här var den tredje övningen. Ska du gå in på den fjärde?
Ja, den kallas vittnesövningen. Och den innebär att stå vid sidan av mig själv, att vara ett opartiskt vittne till mina egna tankar, känslor, ord och handlingar, samtidigt som jag deltar i världens liv. Vittnesövningen får den effekten efterhand att vi börjar identifiera oss med helheten, att vi inser att enhet är den grundläggande verkligheten. Dessa övningar integreras så omärkligt i vårt dagliga liv att omgivningen inte anar vad det är som pågår. PB beskriver de fyra övningarna i detalj i kapitel 6, det längsta kapitlet i boken. Här har vi bara hunnit nudda vid dem.
Men så småningom närmar vi oss slutet på den korta vägen.
Längtan efter själen lämnar oss ingen ro. Den bara växer, starkare och starkare.
Vi är som blommor som skurits av från sina rötter och lider av skilsmässan. Vår brinnande längtan är ett uttryck för behovet att återförenas med vårt ursprung, säger PB.
Sakta men säkert dras vi in allt djupare i själens kärlek, visdom och frid. Om tårarna kommer, är det ett uttryck för att nåden arbetar med oss. Så låt tårarna flöda om de vill. Vi förbereder oss för upplysningen, men vi kan inte åstadkomma den själva. Den slutliga frigörelsen sker tack vare samverkan mellan våra förberedelser och vår innerliga längtan å ena sidan och själens nåd å den andra. Med nådens hjälp upphör det andliga sökandet, plötsligt, utan förvarning. Upplysningen är nu ett faktum. Den högsta meningen med livet på jorden är uppfylld. PB sammanfattar hela processen så här. Den långa vägen leder till den korta, och den korta vägen leder till ett ändlöst, egofritt medvetande.
Underbart! Men kursen om livets mening är inte slut än.
Nej, nu har vi kommit fram till det fjärde och sista temat. Men också till den sista sammankomsten. I de fem tidigare har vi ägnat oss åt oss själva och vår egen utveckling. Nu handlar det om att göra något även för andra. Att bidra till att andra också får vetskap om dessa möjligheter till personlig utveckling.
PB själv och den internationella översättargruppen som ger oss hans visdom på nätet dag efter dag, år efter år. De är goda förebilder.
Ja, vårt ansvar för varandra ökar i takt med att oron och kaoset i världen växer. PB ägnade sitt liv åt att vägleda och hjälpa andra. Hans texter inspirerar människor över hela världen till ett bättre liv. Han vill att alla som har glädje av dessa idéer ska bidra till att de blir kända för så många som möjligt.
Det bästa vi kan göra för en människa, säger han, är att bidra till att hon blir medveten om det högre liv som är möjligt för henne.
Han säger vidare, förstahandsuppgiften idag är att sprida budskapet. Härnäst kommer uppgiften att underlätta för dem som har en öppen och positiv attityd att få en korrekt uppfattning om vad filosofin handlar om.
Att sprida budskapet är alltså det första han ber om. Enklast är det kanske att på olika sätt informera om den här intervjun som ger en introduktion i studiearbetet. Efter att ha lyssnat på den kan de intresserade gå vidare till kursen. Ta reda på vilka kontaktmöjligheter som finns. Gör upp planer och genomför dem. Använd alla möjligheter, tryckta och elektroniska media, Facebook, Twitter och så vidare. Kreativitet och handlingskraft i förening kan åstadkomma mycket.
Och att samlas några stycken i en studiecirkel om livets mening är ett exempel på den andra uppgiften som PB talar om. Men gruppen får inte bli för stor. 7-8 personer är lagom. Det finns ingen förening att bli medlem i. Och det behövs ingen heller.
Om du känner att livets mening är ett ämne som du önskar fördjupa dig i, kontakta då ditt studieförbund. Kanske kan de ordna en studiecirkel. Kanske kan studiecirkeln bli startpunkten för din inre resa. Jag bor i Västerås. Studieförbundet Vuxenskolan visade redan tidigt intresse för att erbjuda den här kursen. Till sist. Tack Robert. Och tack för att du har lyssnat.